Ja, tjena grabbar. Kul att du är tillbaka också, Jocke. Men jag har lite... Jag träffade Noah.
Intressant.
Ja, men ni vet ju hur det är. Han frågade sig, men fan, skulle du inte vara med i podden? Liksom, så han, alltså han hade... Han, ja, det är faktiskt det är ganska sjuka krav han har. För att vara med.
Okej.
Nej, men... Ja, men alltså... Han sa, jag har tre krav. Två av dem måste uppfyllas för att jag ska vara med.
Måste? Okej.
Ja, det första kravet han har...
Ett ultimatum helt enkelt.
Ja, men ja, verkligen. Det första var liksom att han ville att vår chefredaktör Claes Granström skulle vara med och liksom förhandla åt honom. Vilket ju, men det är helt orimligt. Vi gör ju liksom det här lite på skoj. Det är inte så att någon... Det är inte, alltså, det är inte ens sportchefen Per Andersson liksom är med och bestämmer vilka som är med här. Utan det gör ju vi lite... Som vi vill. Han ville visa att han är så viktig för den här podden att det ska liksom visas från ledningen. Och sen hade han ett till krav som var att han skulle vara den som tjänade bäst i podden. Och liksom, vi får ingen lön för det här. Liksom, utan vi gör ju det här ganska ideellt.
Kan man ändå säga. Så du kan säga att du kan få en krona så tjänar du faktiskt mest.
Ja, jo, men det är ju ett krav som man skulle kunna, alltså vi skulle ju kunna liksom, ja, ge det till honom. Men sen det sista kravet var att han också skulle bli programledare. Vilket så här, ja men Jocke gör ju skitbra och är programledare här nu. Det är ju ett jättekonstigt krav. Han är inte riktigt en programledare heller på det sättet.
Men alltså,
Sebastian Mattsson var i min ålder när han blev programledare. Då visade ni hur viktig ni tyckte att han var. Så men det var inte samma sak. Sebbe var ju liksom programledare och inte bara, så det var en helt annan situation. Han hade ju gjort 200 avsnitt av den här podden när han blev programledare. Vad Noah gjort 13.
Men alltså jag tycker det är helt sjukt. Det är helt sjukt. Hur kan han komma med de här kraven? Alltså hans enda trick är att han tänker efter. Det är det han gör. Annars har han inget. Låt han gå till den här allsvenska podden och bara ha det.
Kicken Rush är tillbaka i Sportexpressens podd om Premier League med mig, Joakim Rydström igen.
Välkommen tillbaka, Jocke!
Ja, tack! Jag har haft semester. Och nu kör vi, så att säga, här i värmen. Och med mig över internet har vi som sagt Petter Landén och Pontus Wejnemo.
Hej!
Ja, och jag är tillbaka från semester som sagt. Vad gör ni andra? Jobbar ni eller? Jag har aldrig förstått det här riktigt.
Ja, jag går på semester idag faktiskt.
Ah... Härligt. Mm-hmm. Hur länge då? Mm.
2 veckor.
Ja, coolt. Petter?
Nej, jag är inne på sista... Eller jag har semester ett tag till. Men sista, vad ska man säga, semestern, veckan utanför Stockholm.
Ska vi säga att på bilden här ser det ut lite grann som att du står typ i en båt?
Mm, jag är ju alltjämt precis som förra gången vi spelade in i min flickväns pappas... vad ska man säga, skärgårdshus. Här ser man utsikten från mitt ståbord på Göteborgs skärgård.
Ser väldigt mycket ut som, ser ut som vi på Saltkråkan även om det är på västkusten eller talat.
Ja, lite så, fast mer göteborgska alkoholister än så.
Det är lite mer Björn Olsson sitter runt ett hörn och spelar in sin skaldjurstrilogi.
Ja, precis.
Hur har sommaren varit då?
Jag ska berätta. Jag har precis bestämt mig för att sluta snusa.
Oj.
Och jag är inne
välkommen.
På timme 90, ska jag väl säga, av att inte snusa. Så att jag har mått bättre. Jag sover dåligt, men det framförallt har gett mig är att jag pratade med en av mina bästa vänner om det här häromdagen. Och berättade att men nu har jag bestämt mig, jag ska ge det ett försök, jag ska sluta snusa. Och hans svar är liksom ett av värsta recensionen av min person jag någonsin hört. För han sa, fan Peter, är det en så bra idé? Alltså snusandet är ju en så stor del av din personlighet. Och hur jävla platt är jag om liksom snusandet är liksom en central del av vem jag är? Så att nu mår jag inte bara dåligt av abstinens utan även att jag är en så platt person att snusandet förhöjer mig.
Du är alla män norr om Dalälven.
Ja. Je suis.
Jag har också slutat snusa en gång. Det är jättelätt, Petter.
Ja, jo.
Det är bara hittat
annat ord. Vi pratar inte om det.
Men alltså, jag undrar mest, som alltså, faktiskt en följdfråga på det där. Vad innebär det att snusandet är en del av ens personlighet? Är det vad liksom snuset gör med dig som person? Eller är det att du handgripligen lyfter upp snus och sätter in det i käften? Jag förstod inte det riktigt.
Nej, inte jag heller. Alltså så här, jag ville liksom inte fråga för att jag blev rädd. Att, alltså, om det är så här... Men jag tänker mig så här att ja, men, min kompis får då fråga så här, ja, men du är ju kompis med Petter. Hur är... Beskriv honom. Och då tänker man så här, ja, men då kanske han skulle säga så här, i den bästa av världen skulle han säga rolig, intelligent, någonting sånt. Men då är ju en av hans första go-tos där är ju att han skulle säga att jag är en snusare. Och det säger ju alltså egentligen väldigt mycket illa om mig, att det är så snabbt att man tänker så här, vad har vi på Petter? Han snusar ju liksom. Ja. Ja.
Det för ju tankarna direkt till klågrupp och någon form av epatraktor, så en helt fel ute är det ju inte.
Nej. Nej, nej. Det är sant. Jag har ju snusat sedan jag var 17 och då var jag ganska sen med att börja jämfört med mina vänner.
Hade du en epatraktor också?
Nej.
Vi gör en runda där. Pontus, hade du en epatraktor?
Självklart inte.
Okej, okay,
jag lägenhet.
Ah, okej, okay, jag förstår. Jag tänkte, du är fortfarande från landsbygden så att säga.
Landsbygden?
Gävle. Otroligt påhopp på Gävle faktiskt.
Gävle är landsbygd, tror man. Jag är från Kumla.
Det där är det svagaste geografiska ögonblick i ditt liv, tror jag.
Du tar bara åt dig personligen här. Det är ingen konstigheter.
Nästa vecka, Jocke, vill jag ha dina topp tre, eller botten tre geografiska ögonblick. Jag tycker att det är en sån här BuzzFeed-artikel.
Jag ordnar det, ja. Det är inga problem. Men ska vi sluta prata med hur vi mår och gå tillbaka och prata om fotboll?
Ja, snälla.
För ja, nu är ni ändå slut den här märkliga säsongen. För i veckan så stod det klart att Fulham följde med Leeds och West Bromwich upp i Premier League efter att Bournemouth, Watford och Norwich blev nedflyttade. Och vi kommer faktiskt prata om vilka lag vi kanske hellre hade velat se i Premier League lite senare. Men först och främst, jag undrar, varför blev det Fulham och inte Brentford, Cardiff eller Swansea som... Det är måsar i bakgrunden.
Ja, förlåt, det är för öppet på mitt fönster. Jag stänger. Det är så när man är i Göteborg. Det är såna äckliga havets råttor överallt. Jag ber om ursäkt. Fönstret är stängt nu.
Det är jobbigt när man är på landsbygden.
Jag tyckte ändå att det gav någon form av charm till den här podden. Det kan behövas.
Ja, nu är den charmen borta. Nu är det bara jag och min snusabstinens.
Nu när vi har pratat om skärmen så skulle vi kunna ta tillbaka det. Men det var just det. Det bara kändes. Ja. I alla fall, varför blev det full ändå? Det som gick upp. Som tog ni sista uppflyttningsplatsen. Vad tror ni?
Alltså det är så svårt. I den här matchen... Alltså jag kan nog liksom... Jag ska villigt erkänna. Jag har inte sett alla... Championship-matcher den här säsongen.
Du har inte sett Fulhams alla matcher alltså? Nej, okay.
Men Brentford och Fulham avslutar ju alltså själva grundserien då med 81 poäng vardera. Brentford bättre målskillnad, men ungefär annars samma antal segrar och allting. Så det är ju två likartade lag. Och när det blir en sån här Wembley-final, jag satt och kollade på den, det var ju två lag som bara egentligen riskminimerade. Totalt riskminimerade.
Ja, absolut.
Så anledningen till att det blir Fulham, skulle jag säga, är att Brentfords målvakt står för ett jättemisstag. Och det är, liksom, det är det som fäller avgörandet. Det skulle kunna vara lika gärna varit, vad heter han, Tim Ream, va? Fulhams riktigt usla mittback som gjorde bort sig massor. Men vad hette han när de förra gången var uppe? Le Marchand, eller sånt, Ponta, hjälp mig.
Ja, Le Marchand.
Att han gjorde bort sig.
Har inte spelat så mycket?
Nej. Men det
kom alltså, som en profilvärvning från Niss, om jag inte minns fel.
Ja, kan stämma. Men det, alltså för mig är det som avgör. Det är två helt likartade lag. Och det blev lite alltså, slantsingling, i brist på bättre ord.
Ja, alltså det är ju en svår sak med Championship. Eller det är ju speciellt med tanke på att de har det här slutspelet som inte finns annars. Brentford gjorde ju en bättre säsong än Fulham. Det är ju inget snack om saken. Brentford gjorde väl förmodligen den näst bästa säsongen. Går ju absolut att argumentera för att de gjorde en bättre säsong än vad West Brom gjorde. Leeds var väl lite in klass för sig rent hela säsongen. Men Brentford har gjort en jättesäsong och har ju verkligen stycket. Gjorde ju väl överlägset flest mål i ligan. hade verkligen, var väldigt, alltså släppte inte till så många skott bakåt. Det är ju, om man får vara sån, så är det championships svar på Manchester City. Nej, men inte riktigt. Inte den bollen havet och så vidare. Men Brentford gjorde liksom en väldigt bra säsong och förtjänar väl egentligen att gå upp sett till hela säsongen. Men sen när det är slutspel, då handlar det nog ganska mycket, det sitter i väggarna. Brentford har inte varit uppe i engelska högsta ligan på extremt länge. Fulham var uppe förra säsongen. Det finns ju någon form av, alltså jag tror att det är sånt som sitter, det sitter liksom i väggarna, sånt kan gynna i sådana lägen när det inte, alltså, och jag tror att sen är det ju såklart, det är ett misstag som fäller avgörande. Det hade kunnat såklart varit åt andra hållet. Men just de här slutspelsmatcherna, så är det verkligen, det är ett misstag i en sekvens som kan avgöra allting. Men sen har ju Fulham inte gjort en dålig säsong.
Nej, alltså men, om man ser det så också, för att jag förstår vad du liksom far efter, och Brentford har ju varit liksom lite poplaget hela säsongen. Som det snackas kring, förutom Leeds, såklart det är omöjligt att mäta sig i popularitet med Leeds, med ett Leeds med Bielsa som tränare. Men om man tittar på liksom resultatraden, de har ju näst flest segrar i ligan, Brentford på 24, Leeds flest på 28. Men de har ju också betydligt fler, alltså flest förluster av alla som slutar topp 8. Så det finns ju en fallenhet i Brentford att vara antingen eller. Och det är ju kanske en sån avsaknad av stabilitet som gör att, alltså när de försöker då spela väldigt stabilt i den här avgörande matchen, alltså det är lätt att sitta här med facit ändå och säga Brentford kanske skulle gått för det på ett annat sätt än vad de gjorde mot Fulham.
Ja, precis. Alltså hade de verkligen gått in och köttat, så tror jag de hade gått upp utan problem. Det är min magkänsla. Jag tycker liksom att det blev svårt. Just det här ställningskriget.
Det är svårt. Det blir det, och sen så har Fulham mer rutin. Alltså det är flera av de där spelarna som var med i Premier League. De har ju en helt andra resurser än vad Brentford har. Fulham är ju liksom, de kan ju mäta sig med Premier League-lag i ekonomisk backning liksom. Vilket vi såg inte minst senast de var uppe. Och kommer förmodligen se igen. Gick ju så där då. Men det är klart att, ja. Så jag tror att det är rutin och det tror jag fällde avgörandet här. Även om det var ett misstag liksom som gjorde det. Men det är ju svårt. Jag tycker att det är jättespännande med slutspel. Jag vill inte bli av med det, för det är kul. Men det är ju ganska orättvist, tycker jag. När man har gjort en säsong, en hel säsong liksom.
Mm. Ja.
Jag tycker slutspelet är svinkul. Jag älskar när det är orättvist. Jag tycker det är så kul att se. Det är därför jag är så stort så här, fan av amerikansk sport. När det kommer till så här, Game 7 och liksom någon gör ett litet misstag, så går allt åt helvete. Det är skitroligt att tänka på efter.
Ja, det är väldigt kul. Framförallt de första 483 omgångarna innan slutspelet, som inte betyder någonting. För sen avgörs det ändå på en slantsingling.
Ja, det är precis, men det som är.
Där kan vi ju då, alltså det här ska inte bli kicken amerikansk sport, men där är väl NFL egentligen optimalt 16, ja, eller grundseriematcher, och sen en i slutspelet. Det är liksom hela tiden bara winner takes it all på något sätt. Så där får du inte heller de, vad är det, MLS i baseball, typ så här 128 grundseriematcher eller någonting. Det är precis. Nästan att mäta med The Championships 46 grundseriematcher, så att säga.
Jo, men efter de här grundspelsmatcherna då i Championship, så var de här så mycket upp. Men om vi nu ska prata om vad som hände under sommaren, så ska vi säga då att i anslutning till att Fulham var på väg upp, så skapade Pontus Wejnemo, känd från den här podden, en ganska stor shitstorm på Twitter. Du skrev en tweet där du skrev: förlåt, men det finns ingenting tråkigare än att Fulham går upp i Premier League. Pontus, vad hände sen?
Jag tänkte inte så mycket på det. Jag tänkte att det här är väl en två likes kanske.
Ja, men, ja, när jag såg det, men det är exakt min tanke också. Ja. Det här är liksom, vem bryr sig?
Min pappa och en närmast sörjande skulle likea liksom. Men sen så blev det ju helvete vad mycket skit jag fick för det. Vilket också är kul, att folk bryr sig. Det är väldigt kul att vara två olika personer som skrev skit ner dig. Det var ju otroligt... väldigt, väldigt kul.
Alltså jag har svårt att säga emot det, men jag tycker fan också du kan skita ner det. Alltså det är helt rätt.
Det är, ja, men det var andra anledningar. Men det finns, jag har gjort en spaning av alla de här som är liksom, alla som har reagerat väldigt starkt på det här. Som jag är ganska säker på att den stämmer till 198%.
Okej.
Okay. Alltså jättemånga procent över vad man kan, vad det kan stämma till. Men det är liksom, det är uppenbart att många av dem som är, blir liksom, har blivit irriterade eller så här, känner sig påhoppade. Det är liksom de som har Fulham som andra klubb. Och alla de håller på ett London-lag. Vilket borde vara så här, ja, ah, det är ändå någon form av rival. Men det är så här, för att det är så här vänskaplig klubb. Det är alltid 3 poäng i bagaget när man är där. Det är mysig bortamatch. Och när de åker och kollar på sitt Arsenal, Chelsea eller Spurs. Då är det alltid så här, ja, men man kan också gå på Craven Cottage och kolla på en match. För de har alltid en extra match. De gillar ju att Fulham uppe. För det är så här, ja, men det är klart att det är nice. För det är dels 3 poäng. Det är lite trevligt rivalitet. Plus att det alltid går att kolla på en extra match när man åker och kollar på matcher i London.
Ja.
Det är min spaning. Alltså jag
tror du kan ha helt rätt. Alltså det känns ju, Fulham känns ju som ett så här harmlöst lag också. Nu är det ju, egentligen har du motbevisat det genom att det var så många som bad dig skita ner dig för att du tyckte det var tråkigt att de gick upp i Premier League. Men jag har alltid tänkt på Fulham som ett lag som inte väcker några känslor överhuvudtaget. Mm. Att det bara är så här, Craven Cottage är en jättevacker liten arena. Fulham, ja, men det är ett trevligt litet lag. En gång i tiden hade de Louis Boamorte som firade mål genom att kissa som en hund på hörnflaggan.
Just det, alltså, de är Premier Leagues ÖSK helt enkelt.
Ja, fast det är ju mer, ÖSK är ju mer menlösa. Alltså,
ja,
det finns
Fulham har ju lite profil.
Oj, nu. Ja, vi tar när Therese med så kan vi prata om det här.
Ja. Ja, men Fulham, det är ju så här, de tycker att jag ska skita ner mig för att de jättegärna vill gå på Craven Cottage när de är i London och så kallar till riktiga lag.
Jag tycker det är skönt att du först letar upp alla Fulham-fans, eller ja, inom då citationstecken Fulham-fans, och sen så ger de en ny omgång just nu och säger liksom att ni blev förbannade, men det är också för att ni är liksom ohedliga andralagstöntar, typ.
Ja, men var det inte du som var värd som kallade dem för Englands ÖSK, Jocke, trots allt?
Det kan ha funnits... Fan också, det är mig de kommer jaga efter det här. Det är inte bra.
Nej, ja, allas argument för att det inte är tråkigt att Lund, eller att Fulham går upp är, men har du varit på Craven Cottage då?
Ja, just det. Där får du fan äta upp det. Alltså, dina ord.
Ja. Det är supermysigt. Men, ja.
Men kan vi inte gå tillbaka till liksom det faktiska, varför tycker du att det är tråkigt att Fulham går upp istället för Brentford?
Ja, men det är ju så himla enkelt, för det är så här, Leeds går upp, kul, spännande, det var länge sedan, det rör ju om i grytan. West Brom går upp, lite så här, aha, var inte de uppe den här säsongen? Det är de väl, det är så här 50-50, antingen uppe eller nere. Det är, och Fulham känns som att det är bara släptåg på West Brom. De brukar ju vara uppe, men de har varit nere, så det är ändå så här, ja, men det är lite som att Stoke skulle gå upp igen. Man bara, ja, fast vad fan, de var ju nyss uppe. Kan vi inte få något roligare? Brentford har inte varit uppe på evigheter. Plus att de har en lite rolig profil. Alltså det är ju ett lag med lite... De har ju en annan tänk. Han är ägaren där som jag inte nu minns vad han heter. Som också äger Midtjylland. Så är det så här, we're not gonna be able to outspend our opponents. But we're gonna outsmart them. Så det finns ju någon form av så tanke att de måste liksom hitta andra vägar framåt. Och ha liksom inte samma resurser som de andra championship-lagen har. Men har ändå lyckats vara liksom ett topplag nu väldigt länge. Och det var så här, ja, men det är på tiden att de får gå upp. Och det finns väl andra lag som också skulle kunna röra om lite mer. Fulham känns som att, ja, visst att det är ju, det kan väl vara, det är kul. Gillar man så här possession fotboll, det blir kul liksom. De är ju bra på att hålla i bollen, dåliga på att komma till avslut typ. Det är ju liksom, det är ju ett tiki-taka utan produkt. Precis som Fulham var förra gången de gick upp. Men jag tycker inte att, även om det finns, klart det finns något jättespännande i Scott Parker och i det är, de har ju ägare som är villiga att satsa, men fan hur det funkade ju så där förra gången. Och jag vet fan om det kommer funka så mycket bättre den här gången, och tycker väl inte att det är jättespännande med Fulham, precis som jag inte tycker att det är jättespännande med West Brom. Hade Brentford tagit West Broms plats och Fulham hade gått upp, då hade jag inte brytt mig. Jag tänkte, ja, men det är väl klart att ett sånt lag går upp. Men nu är det ju två sådana lag som går upp.
Här ska jag då säga, skit ner dig Pontus. Har du varit på The Hawthorns? För det har jag. Och det är jättemysigt.
Ja, då är du har mig. Jag checkar upp allt.
Jag kan säga, det är jättekul nyspel. Jag har varit på The Hawthorns, för min pappa tidigare nämnde den här podden. Känd för att grilla dåligt bland annat. Han håller på West Brom. Vi har varit där första gången vi skulle dit och bo i stadsdelen West Bromwich, så beskrevs det till oss av en man där som 1970s Albania. Och jag förstår exakt vad han menar, för det var riktigt, riktigt skitigt och nedgånget. Så det är inte mysigt alls, men det finns en charm i det också.
Jag var ju på Hawthorns också, kolla på Liverpool spela en gång i tiden.
Ja,
det är stryk. Nej, de vann, men de hade redan, alltså West Bromwich hade redan åkt ner och Liverpool hade redan hamnat, vad fan det nu var, plats 5 eller något. Så att det var mest kul att åka dit med polare, det var kanske inte jätteroligt att se matchen, kan man säga.
Nej, men om jag bara får vara jävlen eller så här, gå lite emot dig, Ponta, för jag förstår vad du menar, men finns det inte ändå lite mer spänning i Fulham den här gången? Alltså Scott Parker känns liksom lite spännande ändå, vi minns ju honom som spelare. Så det är ändå lite charmiga gamla misfits i laget, typ så här Michael Hector. Som känns som att han varit utlånad till vartenda lag i hela världen, från Chelsea innan han gick till Fulham. Bobby De Cordova Reed, som i alla fall jag minns från Cardiff-tiden när de var uppe.
Att bra var namn, bra namn är alltid bra.
Ja, och det jag skulle komma till, det är det någon som vill ta en chansning på Bobby De Cordova Reeds mellannamn?
Nej, faktiskt inte.
Pontus?
Nej, jag har ingen aning.
Armani.
Oj. Ja, det är faktiskt otroligt.
Och på tal om namn så har vi ju den franska utan Neskens Cabano, döpt efter den holländska legendaren Johan Neskens. Så att namnmässigt så finns det ju allting där. Men jag tyckte så här,
ja, det är en bra argument faktiskt.
Och en gång i tiden hade de också Pappa Boba Diop. Då får man komma ihåg. Det är också ett otroligt bra namn, som sidospår. Goda vänner till mig gjorde en låt om, med gruppen Dick Tiger i Örebro. Spelade in den, skickade iväg den till Fulham. Och enligt rykten, vi vet inte om det är sant, men den har spelats på hemmaarenan, den låten, någon gång.
Oj!
Kul! Fortsätt, Peter, förlåt.
Alltså, men det finns ju även, alltså, ska vi prata namn och Louis Boamorte, som vi nämnde innan. Alltså, det betyder ju på portugisiska den bra döden. The good death. Det är ju så jävla bra namn. Hade jag fått byta efternamn idag hade jag hetat Petter Boamorte. Det är liksom inte ens en diskussion. Men jag vill nog tro att de är lite mer spännande än vad de var förra gången, när de bara satsade allt och ändå var sämst. Dessutom, om man ska vända på det. Nu känner jag, för jag känner, i och med poddens liksom utveckling har jag blivit mer och mer vad Seb var där ett tag, att man blir poddens Paul Merson. Jag är så jävla trött på, alltså, när det hade blivit för mycket med både Marcelo Bielsas Leeds och det här liksom outsmart them hipster Brentford i Premier League. Det hade varit för många tyckare på typ Twitter som hade varit så här: ah, jag kan verkligen se deras 3-2-3-2 possession build-up play inverted winger system. Det är så spännande. Kolla de här expected goals. Och jag blev bara så här: fan, upp med Tony Pulis och låt honom göra kaos med alla igen. För att det är kul och det är England.
Finns det en charm i det? Jag vet inte.
Alltså så här, det är ett jättedåligt argument, Petter.
Okay. Ja, och sen ska vi säga att varken West Brom eller Fulham är ju Tony Pulis nu, utan det är ju bara själva liksom essensen av att Fulham och West Brom går upp igen. Man säger, ja, okej. Okay. Nu har vi Premier League alla år från 2004 till 2014 igen. Plus Sheffield United och Leeds, typ. Och man skulle, det vore kul att någonting nytt händer. Och det förstår jag, det är ju en jävla privilegium för mig att kunna sitta och säga, när man har vunnit Premier League och vet att Liverpool aldrig kommer åka ur, åtminstone inte de närmsta 10 åren, så får vi se vad som händer. Men det är ju liksom, det är klart att man sitter och bara säger, vad fan, det kan inte vara något roligare som kommer upp. Det är klart att Fulham-fansen och West Brom-fansen är ju det här superstort och supermäktigt. Men själv sitter man där uppe och bara säger, vad fan, det kan väl vara någonting roligare, eller? Va? Det här är ju så jävla skoj. Det är klart att det blir lite...
Men där är jag helt med dig. Men där måste vi, jag, alltså, när vi började planera det här avsnittet så var det så här, ja men okej, vad är roligt då? Vad är det man ska tänka på? Och jag har ju i alla fall satt ihop lite olika så här kategorier. Men jag tänker att jag kanske inte ska ta över det direkt, utan någon annan. Kan inte du börja, Pontus? Vad är det du liksom, vad är det du eftersöker liksom? När du säger, alltså, kan inte.
Det är lite så här, nu ska jag ta ett, göra ett otroligt korkat citat, men som är lite kul. Och det är från Barney Stinson i How I Met Your Mother. Så såg jag inte. Okay.
Oj.
Men new is always better.
Okej. Okay.
Och det, ja, men här tycker jag ändå att säga, men jag tycker det är ändå kul och spännande. Men tyckte det var skoj med Norwich, även om Norwich också är ett sånt här lag. Men jag tyckte det var lite skoj med Norwich. Jag tyckte det var jätteskoj att Sheffield United gick upp, även om det var liksom ett, ja, men jag visste att de skulle spela
superlag,
sin Chris Wilder fotboll. Men det här, så Fulham känns som att det kommer vara exakt samma sak som förra gången. Det är samma lag. West Brom, det kommer vara precis som de andra gångerna West Brom var uppe. Det är så här, ja. Ja, ge mig något nytt bara. Något skoj.
Ja, men
det är alltså, Nottingham vore kul, men upp med dem, det är lite nygammalt i och för sig, men ändå nytt på ett sätt.
Nej, men jag håller verkligen med Pontus där, för det är ju någonting i hela grejen av att om man liksom jobbar som musikkritiker eller musikintresserad, brukar man säga att den bästa musiken har alltid släppt de senaste 2 åren. För att om man inte tänker så har man stagnerat. Och det är ju, jag tänker exakt samma grej varje gång lag är på väg upp till Premier League eller till andra toppligor, att det är så här, men ge mig en bra story, ge mig ett kul lag att följa. West Bromwich och Fulham, jag håller med, det är två pisstråkiga lag. Jag kan ju fått någonting roligare, och det är alltid så jag tänker när jag ser på Championship, så att de här vill jag ha upp, och det slutar alltid med att ingen av dem går upp. Förutom i år, när Leeds gick upp, för Leeds har jag sett fram emot, och alla ser fram emot Leeds, men det är för att det är en bra story. Leeds är en bra story. De har skitkonstiga, roliga fans som liksom äntligen får komma tillbaka och härja.
Det är ju en bra story. Det är det som är såhär, Brentford har varit en bra story, Fulham är en gammal story som är samma story som förra gången, West Brom är också en gammal jävla story.
Ja.
Det är, och det är såhär, jag har ingenting emot Fulham eller West Brom. Hade de varit uppe i Premier League såhär, ja, men fine, men, och det hade varit samma sak om det hade varit något annat lag som pendlade liksom, eller var, den hade den profilen. Alltså så hade det känt samma om det var Stoke eller om det var även liksom såhär, typ Hull, samma grej. Men så det är ingenting personligt mot Fulham, utan det är bara
eller?
Ja, eller.
Jag har ingenting mot
Fulham. Skit ner dig, Pontus.
Nej, men som Sheffield United då, det är ju en otroligt härlig story. Eller Leicester då för ett par år sedan, också en fantastisk story. Det är sånt man är ute efter, liksom, utöver att se bra fotboll, så vill man ju ha någonting att hänga upp det på.
Ja, men jag håller med om storyn. Däremot håller jag inte med om new is always better. Alltså, Huddersfield, när de gick upp, det var ju första gången sedan 1972 de spelade högsta ligan. Minns ni en enda sekund av Huddersfield i Premier League?
Absolut inte, men det var svinkul ändå.
Ja,
whatever. Ja, men jag minns lite grann. Men det var, exakt, det var ju kul på förhand. Sen blev det inte så kul, men det var kul på förhand.
Här har jag utarbetat vissa då kategorier man ska ta hänsyn till. Och
det, ska säga, det vi ska göra nu är att vi ska helt enkelt komma med vilka lag hade vi hellre sett då gå upp ifrån Championship. Eller längre ner ifall någon nu vill rota ner i League 2 eller vad det kan vara. Mm. Och Petter, du har dina kategorier. Kör!
Ja, men då är det vissa saker man ska ta hänsyn till, tänker jag så här. Alltså man ska försöka göra något, alltså, vetenskapligt, det är verkligen fel ord, för det är vetenskapligt på det sättet man forskade när man gick i fjärde klass. Det vill säga att man läste en bok. Men försöka strukturera upp det i alla fall. Liksom, vad är det vi är ute efter? Story, absolut, men det är abstrakt. Men då är jag tittat så här. Ja, men vi har ju invånarantal. Alltså en stad så att det i alla fall bor lite folk som kan gå på matcherna. Då har vi Bradford, en ganska stor stad. Bristol, också en ganska stor stad. Cardiff, en ganska stor stad. Där har vi liksom 3 stycken som ändå har människounderlag i staden för att det ska bli tryck på matcherna när man får lov att komma in igen.
Men när man kommer från en småstad så blir jag väldigt provocerad av det här som en kategori.
Ja, men det är bara en av grejerna jag tror. Man behöver inte hålla med om de här kategorierna heller.
Alltså, det är en sinnessjuk kategori, men absolut, fortsätt.
Ja, nej, men absolut. Du vill ha Dulwich Hamlet. Eller så blir det ju liksom, det får ju bli i sådana fall som tyska Hoffenheim, att det är liksom bara någon sån här apoteksmiljardär som typ köper upp ett lag med 500 invånare i byn och så tar de till högsta ligan.
Älskar sånt.
Ja. Geografi, alltså det får gärna, jag har suttit och tittat på en karta var Premier League-arenorna är belägna.
Du har forskat på England helt enkelt.
Jag har forskat på England, mycket riktigt. Där är vissa uppenbara luckor. Det är alltså väldigt tomt österut. Det är ju typ Norwich i East Anglia. Ganska tomt längst norrut där det är Newcastle. Men framförallt, Wales har ju inget lag. Och fan om man inte vill ha... Vill man inte ha ett walesiskt lag i Premier League?
Nej.
Jag ska komma in på varför. Jag har googlat why is Wales shit? Och det finns jättemycket why Wales is shit. Vi kan ta lite citat. Englands rugbylandslagstränare Eddie Jones har kallat Wales a little shit place. Recensenten A.A. Gill har beskrivit det så här: loquacious dissemblers, immoral liars, stunted, bigoted, dark, ugly, pugnacious little trolls.
Fina, fina A.A. Gill ändå.
Jeremy Clarkson har en gång sagt: it's entirely unfair that some people are born fat, ugly, dyslexic, disabled, ginger or Welsh.
Okej, okay, alltså vi börjar närma oss lite grann, så vi är som inom citationstecken, men vi kanske ska fundera på vilka vi pratar skit om här.
Ja, det jag vill säga i alla fall är, det finns, nu tycker jag att jag har gett lite underlag för varför man ska upp Cardiff. Wales, kul om det finns ett walesiskt lag i Premier League. Det kan de verkligen få ha. Det finns publikunderlag att fylla Millennium Stadium, om den fortfarande heter så. Och dessutom, alla hatar Wales i England, så det finns en underdog story att de kan täppa till truten på de jävla engelsmännen. Så där har vi det är mitt argument för Cardiff. Jag har även argumentet för Bristol, lite av samma anledning, plus att de har tränat av den gamla tränaren Benny Lennartsson från Örebro, som fick sparken därifrån 99 och ersattes av Tony Pulis. Jag vill bara ha det sagt, att jag har gjort den sortens forskning.
Jag har forskat på Örebro också.
De har väl, så dialekten i Bristol heter väl också farmers, att man pratar som bönder. Lite kul.
Mycket möjligt. Bristol City är det enda engelska laget som har vunnit den walesiska kuppen dessutom. Så det finns ju sådana grejer. Men de andra kategorierna som jag har tagit med är då historik. Man skulle kanske vilja ha upp Nottingham Forest för att de en gång har vunnit Europacupen. Sheffield Wednesday känns som ett ganska klassiskt lag. Preston North
snygg, End. Väldigt snygg logga på Sheffield Wednesday också.
Ja, verkligen. Sunderland och Portsmouth skulle man också kunna argumentera för, att om man vill ha upp, det finns ett kul derby och rivalitet mellan Sunderland och Newcastle, samma sak mellan Portsmouth och Southampton. Det finns ju hipsterkul, Millwall, ganska högt upp i Championship, och det finns någonting i att alla hatar Millwall, det är det fula laget från Londons hamnkvarter och så vidare. Och så finns det då kul med något nytt i koefficienten. Varför inte ta upp Luton Town? Skulle vara spännande att se vad de kan åstadkomma i Premier League.
Vilken dialekt blev det där? Vem var det?
En riktig rikssvensk tönt. Och sen har jag bara listat då fem lag man absolut inte vill ha upp. Och då har jag skrivit Derby, QPR, Reading, Stoke och Huddersfield.
Ja.
Ja, det låter rimligt. Men alltså, vad tycker du själv då om du ska välja tre lag från de här kategorierna? Alltså, uttrycken bara tre lag.
Ja, men då är det ju... Cardiff tycker jag ändå jag har argumenterat för.
Kick and Wales-podden.
Ja, men det är underdog-perspektivet. Det finns geografisk rimlighet i det. Deras lag nu är ju verkligen, verkligen ingenting att hänga i julgranen. Det är ganska tråkigt. Men... i alla fall, de tycker jag, alltså i grundstycka Millwall skulle ju vara häftigt. Alltså det är hipster häftigt, men fan det skulle ju vara häftigt att få upp Millwall. Och sen så, jag minns ju Portsmouth med otrolig värme. Så att de skulle gärna...
Otrolig värme till och med, det här är
intressant. Ja, men alltså de hade ett så jävla roligt lag ett tag där med... alltså Benjani, och de hade väl till och med, vad fan hette den här nigerianska killen som är så jävla bra, Peter någonting. Portsmouth minns jag med värme i alla fall. Kevin Prince Boateng har väl spelat här till och med.
Det stämmer.
Ja. Så de vill jag gärna,
det är de. Han skadade väl Ballack inför VM 2010. Och därför blev det skicka mellan bröderna Boateng.
Just det.
Underbart.
Så där har ni mina, och det var, jag är medveten om att det var lite sladdrigt, men jag försökte presentera någon form av mini liksom struktur kring det.
Ja, jag håller med dig delvis och tycker inte alls om delvis, skulle jag säga.
Mm.
Pontus, vilka tre vill du ha där?
Jag tyckte att Petter hade väldigt goda argument för vilka han ville upp.
Du har ingen egen åsikt, håller med helt liksom.
Ja, men Michelle Wenster blev upp för att de ser en snygg logga.
Bra argument, tycker jag.
Ja. Jag har ett argument för Bristol City också, för att de... Visst är det Bristol City, inte Bristol Rovers. För de var ett av de lagen som först bytte, för, alltså tog en lokalt lokalt märke som designade deras tröjor. Jag tror Bristol City, precis som Villa har nu liksom. Men Bristol City tog liksom ett, de valde att inte gå på spåret med Nike eller Puma eller Adidas, utan de tog ett lokalt, en lokal återförsäljare och som designade tröjorna. Och gjorde första säsongen som de hade, de var kanske en av de snyggaste tröjdesignerna jag vet. Men det tycker jag är väldigt kul och spännande. Så Bristol City då, för den anledningen. Och sen så vore det ju väldigt, alltså, ja, det är ju väldigt kul med Sunderland för rivaliteten med Newcastle. Men nej, ja, Millwall vore ju också jävla roligt. Skulle vara tryck, bra turisttryck på de matcherna.
Det tror jag med.
Ja, men det blir så här kicken Millwall-podden lite grann, för att jag vill också upp Millwall. Alltså det är ju, om man ska ta stories och om man ska ta... ja, nej, men det vore ju superkul att se dem där uppe igen. Alltså, vad fan. Det känns ju jättetråkigt att de inte togs hela vägen. Så Millwall för mig, Leeds faktiskt. Och de gick också upp. Och sen Queen's Park Rangers, mina favoriter. Det är mitt andra lag.
Men hur kan du ha... Alltså det är mer... oförståeligt. Det är mer oförståeligt än att du draftade John Stones i draften. Att
nej. Det här är Queen's Park Rangers har fantastiskt fina tröjor, för det första. Älskar deras tröjor. Och för det andra så spelade de i Kumla en gång när jag var liten.
Ja, okej.
Okay. De kom dit, mötte Kumla, vann ju säkert med typ 7000-0. Kommer jag inte ihåg överhuvudtaget. Jag såg inte ens matchen. Det var bara så här, jag kommer ihåg när de kom dit och jag tänkte att vilket otroligt fint namn på ett lag. Och sen dess har jag alltid älskat dem. Och att Loftus Road också så här, tar in typ 15 000 pers bara är ju otroligt roligt. Så jag skulle tycka det var fantastiskt om de gick upp och alla skulle bli skitsura för att de gjorde det. Så det är mina tre.
Mm. Ja. Ja, absolut. Absolut. Du har objektivt fel, men det är skitsamma. Skit ner dig, Jocke.
Svep undan fötterna på oss. Nyhetssvep. Det skrivs som något, snackas om. Discussions from Britain. Svepnyhetes.
Nyhetssvep.
Nyhetssvepet.
Yes, nyhetssvep blir inte så jättemycket nyhetssvep som i vilka nyheter har hänt, utan det blir ett nyhetssvep som i vilka transfernyheter har hänt. Och det har ju varit liksom, det börjar komma igång lite grann ändå på transferfönstret, eller i transferfönstret nu inför nästa säsong. Och kanske ska börja i Manchester och kolla på vad City har gjort, för de har plockat in både Nathan Ake och Ferran Torres.
Mm.
Petter, du som City-fashionista här... Vad är dina första kommentarer kring det här?
Framförallt så är jag imponerad över hur snabbt de faktiskt får det här gjort. Alltså, det är ju, Ferran Torres kommer ju dessutom till en mer än ansenlig summa för en spelare i den åldern och det han har visat i La Liga. Nathan Ake kostar en del men räknas som homegrown, vilket kostar i Premier League. Sen så är det ju, kan man ju verkligen fråga sig att är det en ny till mittback, förvisso vänsterfot, att City behöver, men jag tror att minst en av Stones Otamendi försvinner och de kommer gå hårt för en Koulibaly eller liknande för att ersätta. Ja, alltså Sam Lee som jobbar på The Athletic som City Insider verkar tro väldigt hårt på att Koulibaly alternativt den här vad heter han, David Carlos i Sevilla, de kommer ta in en till mittback. Och Otamendi och Stones minst en av dem, och kanske då även Eric Garcia som nu Pep berättade igår inte vill förlänga sitt kontrakt med City utan vill flytta tillbaka till Barcelona. Så att det kommer försvinna och det kommer att komma in på mittbackarna. Men jag tycker ändå hittills totalt drygt 70 miljoner pund för de här två, med Sané-försäljning och vi kommer komma in på Jadon Sancho sen, men sitter jag en vidareförsäljningsklausul där. Så att de affärerna är redan bekostade, det är snabbt jobbat. Jag är tämligen nöjd, måste jag säga.
Ja, alltså Ake är väl en, ja, det är väl en habil värvning liksom.
Ja, alltså, som sagt, han är ju homegrown. Sånt kostar.
Ja, jag tycker att han är, det är en kapabel mittback. Skulle säkert, kommer säkert passa bra i City. Sen är väl Fernand Torres är väl, det är väl inte en uppgradering på Sané, men Sané har ju inte heller spelat någonting så. Och stor talang såklart. Men det var det vi gjorde en take på i intro för de som inte var med där. Men vi kan ju dra den storyn lite grann nu också. För det, är ju, det finns ju mycket mer i den här värvningen än vad som syns, va?
tack.
När han lämnar Valencia så gör han en intervju med Marca, där han svingar ganska vilt. Han då hävdar, då börjar han prata om det anseendet han har och att, eller att han har fått en att det har blivit en dålig bild av honom på grund av dåliga journalister och fans på sociala medier typ. Att han har liksom haft en, ja men anses vara en lite strulpelle. Han går väldigt hårt i attack till Dani Parejo som är kapten i Valencia. Och hade berättat då att han hade tre krav för att stanna i Valencia. Han sa, ja, men jag ville stanna, det är min barndomsklubb. Men han hade tre krav där han ville att två av dem skulle införas. Eller skulle, ja. Och då var det ena kravet var att Peter Lim, som är ägare i Valencia, skulle vara med i förhandlingen om det nya kontraktet för att visa hur viktigt det här är för Valencia. Det dög inte med att sportchefen eller tränaren, utan ägaren skulle vara inkopplad för att förhandla med honom. Vilket är ett jättekonstigt krav, men det var ett krav. Mm. Det andra kravet var att han skulle vara en av de tre bäst betalda i Valencia. Vilket man, ja, är man en av de tre bästa spelarna så är det klart att man ska vara en av de tre bäst betalda.
Ja. Det är inte sinnessjukt så sett.
Nej, det är inte sinnessjukt.
Ja, den förstår man ändå. Liksom.
Mm.
Sen var det sista kravet att han skulle bli kapten.
Mm.
Dani Parejo har varit i Valencia länge. Jag har varit kapten länge.
Mm.
Men Ferran Torres, vi har 19, 20.
20 va?
Ja, han krävde att han skulle bli kapten. För han tyckte inte att Dani Parejo var en bra kapten. Och hans argument var som Fernando Torres fick ju bli det.
Ja.
Och det är så här, här kan vi då jämföra lite grann med Ferran Torres.
Men han heter ju nästan Fernando Torres. Jag förstår, ja, inte. Det han,
men det man jämför lite grann så här, Fernando Torres. Först gjorde han 13 mål en säsong, första säsongen i La Liga. Sen gjorde han 19 mål. Och sen blev han kapten. Och liksom var given startspelare, deras största stjärna. Var liksom en av de bästa målgörarna i La Liga. Ferran Torres har ju varit väldigt mycket på bänken senaste halvåret. Gjort en poäng sedan i januari. Har liksom inte varit, han har antingen startat då eller blivit inbytt. Men blivit utbytt typ alla matcher. Så han har liksom varit ut och in på bänken, även om han, så att han har inte varit Fernando Torres, så har man sagt en poäng sedan i januari, han har inte varit Fernando Torres bra.
Nej,
det kan vi konstatera.
Det finns ju en högst orimlig det är ett högst orimligt krav han hade med det kaptensbindeln, får man ändå säga. Det var väldigt kul och det säger så mycket om ens självbild när man säger, ja, nej men jag är Messi fick ju vara kapten.
Ja, Pontus, så varför ska inte jag vara
det? Du är ju sämst i vårt korpenlag. Ska du verkligen vara kapten?
Men den stora frågan är väl vad det här gör med Citys omklädningsrum. Jag menar, det finns ju onekligen en hög explosiv risk i detta.
Det påverkar nog ingenting. Alla spelare är nog åt det här hållet. Ja. Alltså, men nu vet jag också att det är skillnad att komma till Valencia. Där, med liksom, där det inte är samma kvalitet på spelarna som det ändå är i City, får man ändå säga. Mm. Han kommer till ett lag med Sergio Aguero, Raheem Sterling, Bernardo Silva, även Riyad Mahrez liksom. Han kommer ju få kämpa för att få en startplats.
Mm.
Det är inte säkert att han går direkt in i en elva med spelare som gör liksom, där alla spelare snittar liksom minst 25 poäng per säsong.
Nej, precis.
Han har ju rullat 4 mål och 5 assist den säsongen i La Liga.
Mm.
Det är klart att det kan det kommer ju garanterat att öka i City. Det behöver inte betyda att det är en dålig värvning. Men han kommer nog inte ställa till med några scener om att tvinga till sig kaptensbinden i City. Det tror jag knappast.
Nej, men är det en sån som jag tänker att jag själv skulle göra, om man kanske skulle, liksom, om man funderade på att säga upp sig på jobbet, att, eller om man blivit erbjuden ett nytt så här, jättebra kontrakt någon annanstans, eller ett jobb någon annanstans, att man skulle så här ändå chansa. Typ såhär, ja men ge mig 80 000 i månaden, gör mig typ chef för nöjesavdelningen och liksom så här. Man bara slänger ur sig fyra saker för att de kommer inte uppfylla det och jag vill ändå gå. Att man testar. Jag vet inte, det är långsamt.
Ja, det kanske bara får visa för fansen att jag ville vara kvar, men
ja,
mina tre superrimliga krav infördes inte.
Nej, men det är klubben som är fel, inte jag.
Ja, men det är ändå intressant för en Torres. Av det jag fattar så är det ju ganska mycket fart och fläkt och dribbling i honom, lite mer direkt än de spelare som City har liksom på kanterna nu. Alltså det man kunde sakna i en Leroy Sané förra året kanske finns mer i Ferran Torres också.
Så ja, ska bli intressant att se. Såklart.
Ja, men han är ju ett jättebra alternativ och priset 20 miljoner pund plus är ju faktiskt mer än okej för en 20-åring som verkar vara hyggligt eftertraktad.
Ja, för att säga att det kanske är säsongens värvning redan liksom. Men kul story runt. Mm.
Ja, definitivt.
Men vi stannar i Manchester också, för United är ju nära att signa supertalangen Jadon Sancho för 90 miljoner pund från Borussia Dortmund. De har även gjort sig av med Alexis Sanchez till Inter och verkar nu vilja droppa Jesse Lingard också, antar jag då, för att lämna plats där framme. United, vad händer där? Alltså det känns som de verkar göra lite rätt på marknaden just nu, eller vad tror ni?
Ja, jag var ju inne på det här i förra avsnittet att vi så här eventuellt var skyldiga Ole Gunnar Solskjær en liten ursäkt. Det slutar ju med att det är vi absolut inte. Ole Gunnar Solskjær är en total förlorare, var poddens officiella hållning.
Jag vidhåller jag också det, jag bara säger det. Jag tycker att liksom han är det sämsta med United just nu. De borde verkligen göra så av honom. Men
de gör ju saker rätt. Alltså jag är sjukt imponerad att de lyckas avlasta Sanchez med tanke på liksom lönepost och allting.
Mm. Ja, det är om någonting i årets värvning.
Ja, alltså det är något av det bästa som kunde hända för dem. Och sen så tror jag det har ju kommit lite så här rykte nu, eller uppgifter i tidningar att det är liksom lite standoff Dortmund väntar på. De kommer kräva 120 miljoner euro. United vill inte betala så mycket riktigt direkt. Alltså jag tror det mer handlar en fråga om hur den här affären ska liksom läggas upp.
Ja, hur mycket betalar man nu?
Ja, exakt. Hur mycket betalar man nu? Hur mycket betalar man i avbetalningen, så kallade installments längre fram? Jag tror bara att det är liksom en mycket formalia som ska åt. Jag är ganska hundra vid det här laget att Jadon Sancho kommer hamna i Manchester United, och det får man ju säga att deras offensiva kvartett, vi får ta bort Daniel James ur ekvationen där, ser ju onekligen otroligt spännande ut, att de kan starta en slags offensiv fyra med Rashford till vänster, Martial, Greenwood på topp, Sancho till höger, så Bruno Fernandes där bakom. Det kommer ju kunna ställa till problem för många lag.
Ja, gud ja.
Gud ja.
Och det är ju en bra ålder på de spelarna också, får man ju säga. Anledningen till att det drar ut på tiden nu, det är väl egentligen bara, alltså, när man läser de här inside-journalisterna och sådär, så verkar det som att Woodward vill äga narrativet liksom. Vilket är lite svårt, för Dortmund vill ha 120 miljoner euro eller 108 miljoner pund. Har tillsatt, och det är en tredje part som sköter förhandlingarna. Men den tredje parten verkar vara väldigt god vän med Sanchos agent och med Dortmunds sportchef. Eller sportchef, om det är ägare, på vem, om det var Watzke eller Sork.
Watzke eller Sork, ja, det är en och samma typ.
Ja, typ. Men och det är liksom så här, men man vet ju att Woodward äger inte det här narrativet. Som han aldrig, precis som jag inte gjorde med Maguire eller Fernandes, där det ändå slutade med att han fick betala exakt den summan som det skrevs i början. Men det känns verkligen som att, ja, och Dortmund vet ju att ja, men de kommer att betala det här, för de vill ha Jadon Sancho. De kommer inte gå efter någon annan. De kommer att betala det här för Sancho. Förr eller senare kommer de göra det, så det är bara att vänta. För de behöver ju inte sälja, det är inte så de sitter i en ekonomisk kris. Det är bara för dem att, ja, de väntar och så får United betala det eller så betalar de det inte.
Mm.
Och det blir så himla kul när Woodward ska spela det här lite, ja men, det här spelet fram och tillbaka, och det ska läckas lite grann nya grejer till pressen. Nej, men nu är vi intresserade av Chiesa istället. Nej, det är ni inte. Ni vill ha Jadon Sancho. Det vet vi. Men han vill liksom äga det här narrativet för att det ska verka vara, ja, bättre förhandlare kanske, jag vet inte. Men det är väldigt kul. Men ja, det kommer ju vara en supervärvning såklart. Det är väl kanske den, tillsammans med Kylian Mbappé, är väl den största talangen som finns.
Mm.
Och om den går i lås så är det verkligen Momentum United, tycker jag, inför nästa säsong.
Ja, alltså självklart. Det kommer ju hjälpa dem ytterligare såklart. Mm. Men det finns ju andra positioner som de behöver förbättra också. De har ju ändå en offensivt, så har de ju varit, alltså framförallt sen Fernandes kom in, har varit ett starkt lag liksom.
Mm.
Det som kanske behövs är väl någon form av mer stabilitet.
Ja, alltså jag tror fortfarande inte de är i närheten av att utmana Liverpool och City på allvar. Det behövs en betydligt bättre defensiv i det laget för att det ska vara ens aktuellt, tror
jag. Yes, har vi några fler värvningar som ni har sett som ni vill ta upp?
Pierre-Emile Højbjerg är klar för Tottenham, av allt att döma. Jag vet inte om det innebär att Ndombele försvinner iväg eller vad det gör, men Højbjerg var ju liksom en supertalang när han var i Bayern München, och jag tycker faktiskt att han har sett rätt bra ut i Southampton. Så att jag är lite så här, det kan ju fan bli rätt bra för Spurs, den värvningen.
Jag tycker det känns som värvningen av Sigurdsson typ.
Ja. Alltså dålig.
Ja, alltså det är ganska meh. En helt okej spelare som inte riktigt har den nivån i sig.
Nej. Typ. Sen så är det en som jag är helt övertygad kommer att bli en supersuccé, och det gör ont i mig, men det är Liverpool och Jamal Lewis från Norwich. Jag tyckte både Max Aarons och Jamal Lewis, ytterbackarna i Norwich, hade otroliga, eller det fanns någonting hos de båda som var liksom bra. Sen var det ju tufft för dem i Norwich, som hade det tufft rent allmänt, men Jamal Lewis verkade som att Liverpool kan få för en ganska billig peng. Jag tyckte det var tydligt att Andy Robertson den här säsongen kanske behövde lite avlastning i alla fall.
Ja, alltså de spelar ju så sjukt mycket. Och nu har Nico Williams visat att han ändå är kapabel till att ersätta Trent när det behövs liksom. Och då behövs det verkligen någon som kan överlappa på vänsterkanten också. Och sen är det ju såklart, Jamal Lewis var ju kanonbra. Jag vet inte, det kanske är bra med lite konkurrens på vänsterbacken också. Men Liverpool hade ett bud på 10 miljoner pund förkastat. Vilket ju är en struntsumma i sammanhanget såklart. Men det verkar ju som att det bara är en tidsfråga. Och Norwich kommer ju vara tvungna att sälja. Så de har inte riktigt de kommer inte kunna ha sitta i samma sits som Dortmund i Sancho-fallet till exempel. De kommer vara tvungna att sälja för att de blev av med så mycket pengar. Så Liverpool kommer ju kunna få honom ganska billigt. Och han ska typ ha lämnat in en transferbegäran om att få gå.
Mm.
Så det känns som att det känns som en jättespännande värvning. Men det är ju också tydligt att det är ju, och det verkar som att det blir Lewis och Ismaila Sarr kanske från Watford som Liverpool liksom är ute efter. Och visst, det är klart, vilka spelare går egentligen in i Liverpools elva? Det är ju ett högst speciellt spelsystem. Det är väldigt, väldigt många väldigt, väldigt bra fotbollsspelare som konkurrerar om platser redan. Behöver man göra så stora värvningar? Kanske inte. Men det är väldigt, väldigt hårda tongångar i Liverpool led nu. För att man inte går efter Kai Havertz eller Jadon Sancho eller andra profilstarka värvningar. Och väldigt tufft att man inte satsade på Thiago. Som då skulle ha varit möjligt för en billig peng. Men å andra sidan så det är inte riktigt så Liverpool har jobbat.
Nej, men de har ju ändå gjort stora värvningar som Van Dijk och Alisson och sånt. Det är ju inte gratis.
Det var ju stort behov på de positionerna.
Ja.
Även Fabinho, så där var det ju en stor lucka. Men luckorna finns ju inte riktigt längre.
Nej. Nej, men det går ju ändå att säga så här, Firmino, Salah, Mané är väl alla typ 28 år gamla.
Ja.
Alltså Minamino jättehabil liksom ersättare i någon slags falsk nio-position om man ska säga. Men eventuellt. Det går ju verkligen att argumentera för att man skulle kunna lägga ordentliga pengar på en Sancho eller en Havertz eller gud, nu lät jag som danskok, en Kai Havertz. Men att man skulle kunna förbättra där för att bli ännu bättre offensivt liksom.
Ja, nej, det kunna... jag tänkte också. Men och det... så skulle ju inte Klopp skulle inte kunna gå till Jadon Sancho och säga, jo men det är klart att du kommer vara en startspelare för Salah. Det skulle han inte kunna göra, och då är det kanske svårt att få en sån spelare. Får hoppas att det kommer fram några nya unga bra spelare framöver. Nej, men det är det som jag håller emot också.
Tyvärr är de slut. Tyvärr är de slut nu.
Nej, men vi har varit inne på det tidigare, just att Liverpool kanske har en, ja, en åldrande trupp som man får ha i beaktning när det kommer till hur de ska värva. Och då är det intressant att se om de faktiskt gör någonting den här sommaren, eller om de sitter, relativt stilla i båten och bara så här, vi kör vidare på det vi har.
På tal om åldrande trupp, det är en sista värvning, sen så blir det här avsnittet, det är redan för långt. Men vi måste väl nästan nämna Willian och Arsenal. Det sägs att Arsenal har alltså slagit ut alla konkurrenter, erbjuder en ganska hög lön och kontrakt till 2023. Och det är ju, alltså Willian tycker jag är jävligt bra. Men är det Arsenal ska lägga pengar på, är min fråga. Jag är lite tveksam till det.
Ja, det är jag också. Sen verkar det som att de är på väg att göra klart med Gabriel från Lille, mittback. Alltså inte samma Gabriel som de värvade från Valencia för några år sedan, eller Real, eller vart det var.
Paulista hette han, det
ja, Gabriel Paulista. Men jag har ju såklart inte sett någon match den här säsongen, så jag vet inte om det här är en bra värvning eller inte. Men det ska ju tydligen vara en jättebra värvning om man,
ja. Den här Gabriel heter Magalhães. Gabriel dos Santos Magalhães.
Är han döpt efter Gabriel Paulista?
Det vore något.
Om man googlar honom så alla videor som dyker upp är Welcome to Arsenal, Welcome to Arsenal. De har vi sett som jinxar förut, så att vi får se.
Gabriel är Brasiliens vanligaste namn. Gabriel Jesus, Gabriel Barbosa, Gabriel Paulista, ja. Gabriel Marbel. Det är fyra stycken kända fotbolls-Gabriel.
Medan du berättar vad du tycker om William, så kollar jag Brazil Most Common Names.
Tack. Ja, nej, men det är väl en stabil värvning om det är ganska billigt. Men det är ganska långt kontrakt för en spelare som ändå har kommit i åren. Så vet du katten om det är det bästa värvningen. Och framförallt så gör ju Sevilla bäst på en högerkant, där de har värvade Pepe för nästan 700 miljoner kronor förra säsongen. Så frågan är vart han ska liksom. Är han tänkt som en truppspelare? Ska de, vilka formationer ska de ha? Det är frågan. Det känns som att de hade ju, jag vet inte, jag tycker att de har ju lite, ja, nej, de har väldigt alltså, skev trupp på något sätt. Där det känns som att de har en profilstark, ja, men de är Pepe, Lacazette, Oba. Är då Willian man ska ta in? Är det inte bättre att satsa på en bra mittfältare? Torreira verkar ju vara på väg till Fiorentina bland annat.
Till exempel, ja.
Men jag tycker också att den här typen av värvning är ju så typisk för en klubb som inte riktigt vet vad de håller på med. Att så här, istället för att grunda med någon form av nytänk och ha en tydlig transferplan, som man bara tänker, oh fan, jag har någonting på gång. Så letar man upp någon spelare som redan är etablerad, lite för gammal och betalar lite för mycket pengar. Jag tycker snarare att det är symptom på att Arsenal fortsätter på väg åt fel håll.
Ja. Alltså egentligen borde vi kanske prata om Arteta och FA Cup-segern och vad det ska bli och det här Arsenal. Men det får vi nästan göra ett annat avsnitt, för att det har redan blivit för långt. Och dessutom kommer det finnas Champions League att prata om nästa vecka. Så om ni inte misstycker, så kommer jag läsa upp de 10 vanligaste brasilianska pojkförnamnen som avslutning på den här podden. Jag kommer försöka uttala dem så portugisiskt brasilianskt jag kan, och sen kommer jag bara stänga av inspelningen.
Ja, och sen så kan Kim bara lägga på musiken när han tycker att den passar. Kan stega det upp lite grann. Och sen kan
om det inte blir stimproblem, vill jag gärna ha The Girl from Ipanema.
Det blir stimproblem, tror jag. Kim, du kan väl kolla när den är ut. När den är, vi släpper det.
Okej, tack så mycket. På återhörande. Heja Manchester City mot Real Madrid ikväll när vi spelar in. Och här kommer de 10 vanligaste namnen på brasilianska pojkar. Vi börjar med nummer 10. Marcos, Luis, Lucas, Pedro, Paulo, Carlos. Antonio, João, José.
Vilken besvikelse.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.